Just det där som vi sjunger den sista sången innan jag kom fram. Vi behöver den heliga ande och vi behöver Guds kraft. Och vi behöver verkligen få bli uppfyllda med hans kraft. Jag vill läsa det bibelordet igen som jag läste här nu innan vi sjöng. Det var alltså första Korinthierbrevet kapitel 2 och verserna 1-5. Paulus skriver så här: när jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för när jag var hos er att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er, och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Jag tror att det som Paulus talar om där är någonting som är jätteviktigt. Alltså våra totala beroende av Guds kraft. Att vi blir beroende av Gud och inte våran själv, liksom våran egen visdom, våran egen duktighet och våran egen förmåga. Att om vi blir beroende av våran egen förmåga, då kommer vi att komma till korta. Vi kommer att misslyckas och vi kommer att liksom märka att det kommer inte att funka. Och jag tror att det här är någonting som vi är beroende av, både som enskilda kristna och som församling. När jag själv blev frälst, då måste jag säga, det har jag berättat om förut, det var ett direkt, alltså en direkt konsekvens av Guds kraft i mitt liv. Gud överbevisade mig genom sin ande och kraft och drog mig till honom och ledde mig ut ur allt annat skit jag höll på med innan, och jag blev frälst. Och när jag var nyfrälst så hade jag förmånen då att få leva i sammanhang och vara i sammanhang där Guds kraft var verksam och där man fick se väldigt mycket av Guds kraft. Och det har väl i och för sig, det har varit från och till hela tiden. Men det där är någonting som jag tror att Gud har försökt att dra mig tillbaka till igen. Det här, inte bara att man pratar om Guds kraft och som en teoretisk verklighet. Inte bara att man liksom predikar om det och det är fint. Eller att man skriver fina bibelutläggningar om det hela, för det kan man göra. Och det har jag ägnat mycket tid åt att hålla på med. Det är inget fel med det. Men Gud tror jag vill dra oss till en plats där vi inte bara håller på och pratar om det här. Det är bara teoretiskt, utan det faktiskt får bli en verklighet i våra liv, och det får bli någonting som verkligen berör oss i våra liv och berör församlingens arbete och så vidare. Både i gudstjänst och både i vardag. Det måste bli en naturlig och fungerande del av livet helt enkelt. Det står så här, Paulus fortsätter i första Korinthierbrevet kapitel 4 och vers 20, att ty Guds rike består inte i ord utan i kraft. Guds rike består inte i ord utan i kraft. Och jag tror att det är av fundamental vikt att vi kommer till den insikten att Gud inte bara vill att vi ska prata om det. Han vill fylla oss, han vill utrusta oss, han vill göra oss beroende av sin mäktiga kraft. Han vill liksom utrusta oss med den kraften. Därför att han vill också använda oss som kristna till att förmedla den här kraften till en värld som hungrar och törstar efter Gud, efter hans närvaro. Jag tror det är jätteviktigt att vi kristna öppnar oss, att vi gör oss tillgängliga till det som Gud vill göra. Och när man studerar Bibeln då, så är det väldigt anmärkningsvärt att se hur Gud genom hela historien bekräftar sitt ord genom tecken och under som följer. Alltså att hans kraft var verksam. Och det var någonting som inte bara gällde på Bibelns tid för 2000 år sedan eller mer, utan det gäller än idag. Men när man läser om Jesus evangelierna så ser vi hur han på ett väldigt påtagligt sätt var verksam i den här kraften som Gud gav honom. Det finns till exempel ett känt tillfälle där Lukas berättar hur Jesus vid tillfälle var på väg hem till den här synagogeföreståndaren Jairus för att bota hans sjuka dotter. Och vi vet att det var en stor folkmassa som trängde sig på vid det här tillfället. Det var en stor folkmassa som följde runt Jesus. Och det är inte så konstigt, för Jesus hade ju predikat, han hade botat sjuka, han drev ut demoner och det hände saker runt Jesus. Och det var i alla fall en kvinna, står det i det här sammanhanget i Lukas kapitel 8. Det står om en kvinna som i 12 år hade lidit av blödningar som ingen kunde bota henne från. Hon hade gått till läkare och hon hade inte kunnat bli botad. Hon hade förmodligen blivit utstött ur samhället på grund av det här. Men det sa i alla fall att hon trängdes in till Jesus och så rörde hon vid hörntofsen på hans mantel. Och genast, står det, så blev hon frisk. Hon blev genast frisk. Och Jesus, han stannade liksom upp. Det var en stor folkskara som trängde sin Jesus. Och så var det en kvinna där som sträckte sig efter hörntofsen på hans mantel. Och då, liksom, då stannade han upp. Och så säger han, att någon har rört vid honom. Och Petrus han säger det, så men vadå, det är liksom trängsel här Jesus, det är klart att någon rör vid dig, det var inget speciellt, det var bara någon som kom för nära. Men då säger Jesus så här, och det är Lukas kapitel 8 vers 46. Jesus sa det, någon rörde vid mig och jag kände att kraft gick ut ifrån mig. Då ger den här kvinnan till känna, hon berättar att hon har blivit helad, att det var hon som gjorde det här. Och då säger Jesus till henne i vers 48 att din tro har frälst dig, gå i frid. Alltså den här sjuka kvinnan som i tro sträckte sig till Jesus, som fick uppleva hur Guds kraft genom Jesus omedelbart botade henne. Alltså hon tog tag i Jesus och fick tag i kraftkällan, och kraften strömmade in i henne och hon blev befriad från det här som hon plågats av så många år. Och det där är bara ett av väldigt många ställen i Bibeln där vi får läsa om hur Guds kraft strömmar genom Jesus till upprättelse, till befrielse, till helande för människor. Det var naturligtvis det där som gjorde också att många människor följde Jesus. De såg att Guds kraft var verksam. De såg att Jesus befriade människor. De såg att det hände saker. De hungrade efter den Guds kraft som de såg var verksam i Jesu liv. Jag tror att det är på samma sätt idag, att när vi får ge utrymme för Gud och hans kraft i våra liv, både i personliga livet och i församlingen, då kommer också andra människor att dras till det. Därför att vi har någonting att ge till dem. Vi har liksom Jesus. Vi har någonting som på ett riktigt sätt kan fylla den hunger som de har inom sig. Ibland i en del sammanhang, i en del kyrkliga sammanhang, är det väl kristna sammanhang, så talar man om den här kraften från Gud som Guds smörjelse eller smörjelsen. Ni kanske har hört någon gång att någon säger Jesus hade en stark smörjelse, eller det var en stark smörjelse på det här mötet. I alla fall sånt som jag har hört ibland i vissa kretsar. Och det låter lite så här kryptiskt, smörjelse, vad är det för någonting konstigt liksom? Är man inte van vid kyrkan och någon säger det var en stark smörjelse på det här mötet, undrar man vad 17 är de pratar om för någonting. Och det kan man ju undra, men bakgrunden till ordet smörjelse, alltså användningen av det, det kommer från att man i gamla testamentet, då smorde man kungar, profeter, präster och så vidare, sådana som hade fått en kallelse av Gud, de smorde man med olja för att liksom avskilja dem för Gud helt enkelt. David till exempel kallas för Guds smorde, alltså kung David. Och den oljan man använde sig av då kallades helt enkelt smörjelseolja eller smörjelse. När man sen kommer in i Nya Testamentet och läser där, så förstår vi att den här smörjelsen, eller den smorde i absolut bemärkelse, det var Jesus Kristus själv. Alltså, det talas också i Gamla Testamentet om den smorde som ska komma, om Messias som skulle komma. För ni vet att både ordet Messias som är grek eller hebreiska och ordet Kristus som är grekiska, det betyder just den smorde. Så att en direkt svensk översättning av Jesus Kristus skulle egentligen vara Jesus den smorde. Eller egentligen den smorde, frälsaren från Herren. Jesus den smorde, Jesus Kristus. Det betyder inte att Jesus hade en massa fysisk olja på sig. Alltså att de hade helt en dunk olivolja över honom. Utan det har en djupare betydelse. Därför att när de talar om olja i de här bibelsammanhangen, så är det en bild på den helige andes närvaro över de här personernas liv. Alltså oljan stod för den helige ande över prästen, över profeten, över kungen. Att Gud var över den med sin kraft, med sin närvaro. Och det var också det som gällde naturligtvis då i Jesu liv. Jesus var den smorde i absolut betydelse. Han var den som allt det andra pekade fram emot. Och från födseln så var ju Jesus Guds messias. Han föddes som den smorde. Han var den som alltid var den smorde. Liksom, han blev inte den smorde, utan han var den smorde. Men ändå så var det ju först efter att han hade låtit döpa sig i floden Jordan som han gick ut i sin offentliga tjänst. Varför var det så? Ja, Paulus förklarar för oss att när Jesus, alltså Gud själv, skaparen, träder ner och blir människa, så väljer han att ödmjuka sig fullkomligt. Han väljer att träda in under våra mänskliga begränsningar. Han blir en människa. Filipperbrevet beskrivs det som att han uttömde sig, han utplottade sig, eller han gjorde sig tom på härligheten som han hade hos Gud. Och frivilligt underordade sig de begränsningar som det innebär att vara en människa. Han som till sin natur alltid varit, är och alltid kommer att vara evig Gud, han valde ändå att ta på sig den här tjänargestalten när han trädde in i skapelsen. Han fick samma naturliga begränsningar som oss. Det innebär att Jesus gjorde sig själv lika beroende frivilligt av Guds kraft som alla andra människor. Och det var därför som han väntade med att gå ut i tjänst till efter sitt dop. Det var i samband med sitt dop i floden Jordan som också den helige ande kom över honom. Det står om i Lukas bland annat att den helige ande kom över Jesus som en duva. Och Lukas berättar också att Jesus efter dopet av anden, står det, fördes ut i öknen där han var i 40 dagar och blev frestad av djävulen. Och så står det sen i Lukas kapitel 4 och vers 14 att han kort därefter i andens kraft vände tillbaka till Galileen. Och så står det om hur han i synagogan läser de där kända orden i ur Jesaja bok då, som han citerar. Han tar fram Jesajas bokrull och så läser han. Men han läser, det står så här i Lukas kapitel 4 och vers 18 och 19. Jag läser från vers 17. Om man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den fann han det stället där det så skrivet: Herrens ande är över mig, till han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge dem betryckta frihet och predika ett nådens år ifrån Herren. Och i Apostlagärningarna 10:38 så står det att Gud smorde Jesus från Nasaret med den heliga andes kraft. Han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, till Gud var med honom. Och den där kraften, eller den här smörjelsen, alltså den heliga andes närvaro, den yttrar sig på många, många olika sätt i Jesu liv. Han inte bara botar sjuka, driver ut demoner och förlåter syndare och väcker upp döda och sånt här, utan han profeterar också om framtiden. Han hade en övernaturlig vishet. Han fick ibland speciella ord av kunskap om situationer som man naturligt sett som människa inte kunde veta någonting om. Till exempel har vi ett exempel när han talar med kvinnan vid Sykars brunn. Då får han reda på hur många män hon har haft. Och han talar om det för henne att nej, du har inte haft si eller så många män. Utan alltså, han pratar med henne och säger saker som hon omöjligt, som hon inte har sagt alltså. Och det tror han gjorde i för hjälp av den heliga ande alltså. Genom att Guds kraft får över honom. Det som jag kanske tycker är mest fascinerande, det är ändå att det här som Jesus gjorde, han har faktiskt gett oss precis samma uppdrag i samma kraft som han själv gjorde. Alltså allt det Jesus gjorde och ännu större gärningar har han faktiskt lovat att de som tror på honom ska göra. Hur kan det gå till? Jo, därför att samma kraft, samma smörjelse som verkade i Jesu liv har blivit tillgänglig för oss. Vad var det Jesus sa egentligen när han lämnade jorden och återvände till fadern i himlen? Han sa så här: jag ska sända er vad min fader har lovat, men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft ifrån höjden. Lukas kapitel 24 vers 49. Och så säger han lite senare, och det står i Apostlagärningarna 1:8, att när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Alltså samma ande som smorde Jesus från Nasaret och utrustade honom med den här kraften, han vill också smörja oss och utrusta oss med sin kraft. Det är inte alltid lätt att förstå, men jag tror verkligen att det är så. Det är inte bara någonting vi pratar om, utan det är en verklighet. Samma ande som uppväckte Jesus från de döda vill också bekläda oss med sin kraft. Och på samma sätt som kraften då, eller smörjelsen, eller vad man vill kalla det för, den heliga ande, manifesterade sig på olika sätt i Jesu liv. Till exempel genom att han botade sjuka, drev ut demoner och allt det här. Han profeterade, han utförde kraftgärningar, han hade övernaturlig kunskap, han hade vishet. Så tror jag att Guds kraft och smörjelse kommer att kunna manifestera sig också i våra liv på samma sätt. När vi gör oss tillgängliga för att ta emot det här. När man läser i Apostlagärningarna om urkyrkans födelse så är det väldigt fascinerande att se att det här var det som hände. Alltså Guds kraft manifesterar sig i vanliga människor helt enkelt som blir frälsta och tar emot Jesus. Och jag tror att det faktiskt är det fullt naturliga sättet för en församling att leva på. Att Guds kraft ska få verka. Det borde inte vara annorlunda idag alltså, utan det borde vara så här nu också. Varje kristen och varje församling borde leva på det här sättet. Sen gör vi inte alltid det, och vi kommer inte alltid hela vägen fram, men det borde vara så. På varenda sida egentligen i Apostlagärningarna så läser vi om hur Gud verkar genom människorna, genom kristna, människor som blir kristna. Människor blir botade, de blir helade, de blir befriade. Och framförallt så blir människor frälsta. Alltså människor i stora skaror blir kristna. Jag tror att Gud vill göra precis samma sak här och nu i Smedjebacken i vår församling. Någonting som också är intressant är att se hur den här kraften från Gud, alltså smörjelsen, förlöser gåvor i de kristnas liv. Just när man läser om lärjungarna som Jesus sa åt att vänta i Jerusalem, då står det ju vad som hände på pingstdagen i kapitel 2 i Apostlagärningarna, vers 4. Så står det att de uppfylldes av den helige ande och de började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Vi vet att Petrus, han trädde sen fram frimodigt och han predikar om Jesus och att de hade korsfäst sin messias och allt det här. Och att 3000 människor den dagen blev frälsta och lät döpa sig. Och det där följer sen som en röd tråd genom hela apostlärningarna. Hur troende tar emot den heliga ande, de blir utrustade med hans kraft. Och sen hur olika gåvor förlöses då i deras liv. Och att det ytterst sett så leder det här till att människor kommer till tro. De blir intagna i Guds rike och blir frälsta. Till exempel när Petrus besöker hedningen, alltså icke-juden Cornelius. Och för dem som var samlade där berättar om Jesus och hans död och uppståndelse. Och så berättar de om den heliga ande. Så står det så här i Apostlagärningarna 10 och vers 44. Att medan Petrus ännu talade så föll den heliga ande över alla som hörde ordet. Och så står det att de då började tala med tungor och prisa Gud. Och när Paulus kom till Efesus så möter han några lärjungar där och frågar om de hade hört talas om den heliga ande. Det hade de inte gjort. Då står det i alla fall att han lade händerna på dem, det här aposteln 19 och vers 6. När han lade händerna på dem kom den heliga ande över dem och de talade med tungor och de profeterade. Det verkar som att det var så viktigt för apostlarna och för de kristna i urkyrkan att till och med Petrus och Johannes själva som vanligtvis befann sig liksom i församlingen i Jerusalem. De åkte till Samarien. Filippus, evangelisten Filippus var i Samarien och han predikade ordet, stod med tecken under. Det hände massa saker. Och människor blev frälsta. Men då står det att Petrus och Johannes själva åkte dit för att lägga händerna på de troende så att de skulle få ta emot den heliga ande. Det står i Apostlagärningarna kapitel 8. Och även där måste någonting radikalt ha hänt. För det fanns en trollkarl som heter Simon som hade hållit på med svartkonst, får man tänka sig. Jag tror inte han var en sån där som trixade med kaniner i hattar och sådär. Utan han, det var väl svartkonst han höll på med, okultism. Men han blev så fascinerad av det här så att han ville köpa den heliga andes gåva för pengar, står det. Någonting som upprörde Petrus något fruktansvärt. Han blev väldigt, väldigt arg. För att den heliga andes gåva kan inte köpas för pengar. Men någonting måste i alla fall ha hänt eftersom han blev så sugen på att få det där, Simon. Hur som helst så ser vi att när Guds kraft är verksam genom den heliga ande så förlöstes också gåvor. Alltså det hände någonting. Och ytterst sett så blev människor frälsta. Och det intressanta är att när man studerar det här närmare så ser man att det faktiskt är exakt samma gåvor. Möjligtvis med undantag för tungotalet. Det har vi inga belägg för i evangelierna. Men ändå som Jesus verkade i under sin tjänst. Alltså Jesus verkade i de här gåvorna när han vandrade på jorden. En del tänker sig att Jesus, det han gjorde då när han fick den här övernaturliga kunskapen. När han botade sjuka och allt det här. Att det var någonting han gjorde därför att han var Gud. Han gjorde det i kraft av sin gudomlighet. Men det är just det som jag inte tror han gjorde. Utan han begränsade sig och blev människa. Han är Gud och var Gud, men han använde sig inte av sin gudomliga kraft, utan han lät sig bli beroende av den heliga ande och gjorde de här sakerna. Och läser man de gåvorna då, i breven och så i Nya Testamentet, så ser man att det var just de sakerna som Jesus fungerade i. Han fick den här övernaturliga kunskapen, han botade sjuka, han profeterade och så vidare. Tungotal har vi kanske inte exempel på då, att Jesus talade, men jag vet inte, jag kan inte uttala mig om det. Hur som helst är inte det så konstigt. Det är ju samma ande som smorde Jesus som också har blivit given till oss. Det är därför Jesus säger att ni ska göra samma saker som jag. Till och med större. När man förstår det så förstår man också att gåvorna är väldigt viktiga. Och Bibeln tar upp det här gång på gång och beskriver ju hur människorna blir förlösta gåvorna när den heliga ande kommer. Och på något sätt så var det fullt naturligt för de första kristna att leva i det här. Och jag tror att Guds önskan ska vara att det ska vara lika naturligt för oss. Att vi ska vara verksamma i de här gåvorna dagligen och under församlingsmöten och så vidare. Varför? Ja, i apostlärningarna står det ju inte så mycket om gåvornas funktion. Det står det mest om att de här grejerna kom. Att det hände. Det står inte så mycket vad de var till för eller vad de ledde till. Utan det beskriver bara att det hände. Liksom när den heliga ande kom över dem så började de tala tungor och profetera. Paulus däremot undervisar ganska ingående i sina brev om de här gåvorna. Och de som man kanske fokuserar mest på, det är just de som vi läser i apostlarna om, blev den här tidiga manifestationen, att människor började tala i tungor och människor började profetera. Det lägger Paulus en väldigt stor vikt vid. Och jag skulle vilja säga några korta ord om just de två sakerna, profetia och tungotal. Det här med tungotal är ett fenomen som har förbryllat många. Det undrar vad 17 håller man på med, rabblar liksom folk rappakalja. Vad är tungotal för någonting? Det är tungotalet som apostlarna, eller som de 120 i den övre salen fick ta emot. Det var ju ett språk helt enkelt som de inte kunde själva, men det var språk som de som fanns i Jerusalem vid den tiden förstod. De fick höra om Jesus på sitt språk helt enkelt. Så att tungotal är egentligen ett dumt ord, för att faktum är att det ord som översätts till tungotal i våra biblar egentligen är samma ord som översätts med språk. Så att de var ju utrustade med ett språk. Och det tungotal som sen Paulus beskriver, han beskriver nämligen en annan funktion på tungotalet. Det här första, det var som hände, det var ju att ungefär att jag skulle börja prata ryska här inne och det satt ryssar som förstod vad jag sa, då skulle det liksom vara den sortens tungotal. Jag själv fattar inte vad jag säger, men jag började prata om Jesus på ryska eller finska eller något annat sånt där språk som jag inte kan. Men Paulus som säger så här i första Korintierbrevet kapitel 14 och vers 2. Om jag hittar det. Att den som talar tungomål talar inte till Gud, utan talar inte till människor naturligtvis. Den som talar tungomål talar inte till människor, utan till Gud. Ingen förstår honom när han i sin ande talar hemligheter. Och i vers 4 så säger han så här, att den som talar tungomål uppbygger sig själv, men den som profeterar uppbygger församlingen. Och sen säger han i vers 14, i första Korintierbrevet 14, ty om jag talar tungomål när jag ber, så ber min ande, men mitt förstånd bär ingen frukt. Och så säger han också på ett ställe i vers 5 att han vill att alla ska tala i tungor. Jag önskar att ni alla ska tala tungomål. Det finns väldigt mycket att säga om det här. Paulus tar upp mycket, men jag tror att det hade skett ett missbruk av det här i den här församlingen. Det verkar som att de sprang runt och talade i tungor hela tiden, de här människorna. Man kan få det intrycket när man läser att han tillrättavisar dem på det här. Och det ska man naturligtvis inte göra. Det är inte fel. Men jag tror inte det är det som är problemet i många av våra församlingar idag. Utan i många församlingar så kanske problemet är att vi inte brukar gåvorna alls för mycket. Men det Paulus ändå säger här, det är att det utöver det tungotalet som innebar att man pratade på ett annat språk som ingen förstod eller som en människa förstod, så fanns det också ett språk som ingen människa förstod, utan som bara Gud förstår. Som det står att man uppbygger sig själv. Och när jag ber i tungotal, säger Paulus, ber min ande, men mitt förstånd bär ingen frukt. Alltså man bygger upp sin inre människa. Det är ett bönespråk som Gud ger oss för att bygga upp vårt inre, för att bygga upp vår inre människa. Jag tror att det är någonting som man kan praktisera när som helst, när man är själv, när man ber. Till mig så är det en väldigt stor hjälp att be i tungotal. Man vet inte alltid hur man bör be eller vad man bör be, eller man orkar inte alltid be vanligt. Då kan man be i tungotal och det är väldigt uppbyggande faktiskt. Och jag tror att det är någonting som Gud har gett oss. Den heliga ande ger oss det här för att hjälpa oss. Det är en manifestation av den här kraften ifrån Gud. Och jag tror att han vill att alla ska göra det här. Det finns tillgängligt för alla. Och det handlar inte om att det är ett kristet A-lag och ett kristet B-lag. Utan jag tror att det här är givet till alla kristna. Men Paulus han säger också att jag vill att ni alla ska tala tungomål. Men jag vill att ni hellre, säger han, ska profetera. Varför då? Jo, det är för att profetian uppbygger församlingen, medan tungotalet uppbygger mig som kristen individ, och i förlängningen uppbygger den naturligtvis församlingen också. För att om alla kristna uppbygger varandra eller sig själva, så blir det ju en uppbyggd församling med. Vi är alla en del av församlingen. Men profetian uppbygger direkt någon annan. Och då undrar man, vad är profetia för någonting? Ja, profetia kan ju å ena sidan vara en slags framtidsförutsägelse bara. Man liksom budskap om vad som ska hända i framtiden, punkt. Men när Paulus beskriver den profetiska gåvan så verkar det då som han lägger ett större fokus på det personliga planet. Han säger att den som ber i tungor och talar till Gud och bygger upp sig själv, så talar den som profeterar, och det här i vers 3 kapitel 14 i första Korintierbrevet. Han talar till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Så det är ett profetiskt budskap, det är alltså någonting som bygger upp enskilda eller som bygger upp församlingen. Ger uppbyggelse, uppmuntran och ger tröst. Förmaning översätter det i någon översättning också. Och jag tror att en gåva som är väldigt viktig, att den kommer i funktion, att vi faktiskt börjar bruka den gåvan, att vi får se det här. Jag kan bara se min egen vandring med Gud, att när jag har fått tilltal från andra människor som har fått ett profetiskt budskap från Gud och sen riktat det till mig och sagt att jag tror att Gud säger så här till dig och lagt in. Det har liksom förändrat mitt liv på flera gånger. Alltså det har gett mig saker som har varit jättebetydelsefulla som jag har fått bära med mig sen. Det har påverkat hela livsinriktningen. Jag tror att det är därför Gud lägger en sån vikt för det här, för att vi behöver såna uppmuntringar. Vi behöver tilltal från Gud, för det innebär ju liksom att vi vet att oj, Gud ser mig, han ser min situation, han älskar mig, han bryr sig om det här. Och då tror jag att det behöver inte, då tror jag inte, alltså, man ska vara försiktig också naturligtvis. Jag tror inte det är så här att om det kommer någon och säger Gud har sagt det här, och så balang, säger han någonting som inte alls stämmer, så tror jag inte det funkar. Utan Gud, han säger saker till människor och så delar de med sig, och sen får man själv pröva det. Och när man får sånt här profetiskt budskap, då är det ofta så att det är någonting som bekräftar någonting som man redan vet i sitt inre. Alltså Gud har redan vittnat om det i det inre, och du får liksom en till bekräftelse på detta genom att få det här utifrån någon annan då. Och det behöver ju inte alls ske så som praktiskt kanske har varit i alla lägen, att så säger Herren, säger man, och så lägger man fram. Det kan göra att, måste jag säga så? Vågar jag liksom profetera om jag måste säga så? Jag tror inte man behöver säga så, utan jag tror man kan säga ungefär så här att du, jag upplever att Gud vill säga det här till dig. Du får pröva det själv. Det kan vara rätt, det kan vara fel, jag kan ta fel, jag är en människa. Alltså man lägger fram det mer ödmjukt så. Och är det tilltal från Gud, då tror jag att då går det hem, och då märker den personen det. Det bekräftar någonting som sagt. Och det kanske löser från en tung börda. Det har också hänt mig att jag har fått blivit löst från tunga bördor när jag fått tilltal. Och svårare än så behöver det inte vara. För det handlar kort och gott om att man får ett tilltal från Gud. Alla kristna kan höra Gud tala. Det kan vara en tanke. Man kan få ett ord, en bild, kanske en känsla av något slag. Som man sedan delar med sig av till någon annan helt enkelt. Och Paulus säger faktiskt i vers 31 i 1 Korinthierbrevet 14 att ni kan alla profetera. Jag tror att det handlar mycket om att man lär sig att känna igen Guds röst. Och det är något som går att öva sig på och som vi kristna faktiskt borde lära oss att göra mer och mer. Och det har jag ju hållit en hel predikan om, så det ska vi inte gå vidare in på nu. Sen tror jag förstås att det finns vissa som kanske har fått en mer utpräglad gåva på det här området, att som mycket mer träffsäkert kan säga saker. Jag vet folk som jag tror har väldigt konkret gåva som kanske inte en annan vem som helst kommer upp, åtminstone inte efter många års träning. Men jag tror ändå att alla kristna kan i någon mån dela med sig av ord från Gud till andra. En annan gåva som Paulus nämner i 1 Korinthierbrevet, och det är väl egentligen i vers 12 han radar upp de här gåvorna. Det är en gåva som liknar profetisk gåva ganska mycket. Och den kallas för kunskapens ord, eller ord av kunskap. Och den tror jag innebär att man kort och gott får en övernaturlig kunskap om en människas situation som man sedan delar med sig av och som får leda någonting. Alltså, jag har ett konkret exempel. Nu är inte han här, men han står ute där, min pappa. Ni har ju hört, förmodar jag, flera gånger om hans ben som växte ut en gång. Hans ena ben var ju kortare än det andra när han hade vuxit klart, så han halte och grejer. Och då var de i alla fall på ett möte. Han har morsan och predikanten som var där, som han var en tillresande predikant. Han fick ett ord från Gud, och så sa han att peka på pappa och sa, du, ditt ben är för kort och Gud vill hela dig. Det var ett exempel på hur det här kunskapens ord var i funktion. Att den här predikanten fick höra från Gud att ja, någon i publiken, som han har ett för kort ben. Han pekade på pappa och sa, du har ett för kort ben, Gud vill hela dig, kom fram. Pappa gick fram och de bad och han blev helad. Så tror jag det funkar, kunskapens ord. Ett annat tillfälle där Jesus fick en sån här övernaturlig kunskap, det var ju då det tillfället i Sykars brunn, när han säger till den där kvinnan att si och så många män har du haft, och den som du har nu är inte din man, och så vidare. Det var också en typ av kunskapens ord som Jesus fick. Han fick kunskap om någonting som man inte visste om egentligen innan det naturliga. Och det nämns fler gåvor som den helige ande ger i Bibeln. Gåvor som blir förlösta av Guds kraft, som bygger upp församlingen på olika sätt. Vi får nog gå in närmare på dem en annan gång, tror jag. Det finns kraftgärningar och helandets gåva och massa såna här saker. Men poängen är att jag tror att Gud vill förlösa de här i våra liv, i våran församling. Han vill göra det här, han vill göra det nu. Han vill att det ska bli en verklighet, inte bara någonting som vi alltså undervisar om. Undervisa måste vi göra för att vi ska kunna veta vad vi ska tro på och veta vad vi ska ta emot. Men Gud vill att det ska bli en verklighet. Han har inte slutat upp med att göra det här i kristnas liv. Jag får själv se sånt här hända ibland. Människor som blir förlösta i Guds kraft. Och det finns inget bättre. Och jag tror att Gud, han gör det här i människor. Han gjorde det för 2000 år sedan i apostlärningarna. Vi läser om det i urkyrkan. Han har gjort det genom hela historien. Och han gör det än idag. Samma kraft som var verksam i Jesu liv är verksam också nu. Och den finns tillgänglig för oss. Jag tror att han vill uppfylla oss med det här. Jag tror att han vill göra oss inspirerande. Ni vet att Jag brukar göra så dumma jämförelser ibland och jämföra oss med en bil. Det är min typiska, underbaraste, mest bästa jämförelse jag hittar på någon gång. Att vi människor som bilar. Men jag ser också att vi människor är som glödlampor. Också en sån där klyftig liknelse som jag har kommit på. Ni vet, en glödlampa är väldigt användbar om man pluggar in den i liksom, i lys, alltså i eluttaget. Då lyser den. Den är fantastisk på att driva ut mörker. Det är ett mörkt rum och du tänder lampa. Då blir det ljus helt enkelt. Och mörkret försvinner. Men den där lampan är inte mycket värd ifall man inte har ett eluttag att plugga in den i. Eller hur? Det händer inte mycket om man inte kopplar den till en strömkälla. Utan kraftkällan skulle alltså glödlampan inte lysa. Men när man pluggar in den, då lyser den faktiskt i princip av sig själv. Den gör inte så mycket. Den bara hänger där och den lyser och mörkret bara försvinner. Och på samma sätt kan man säga att det är med oss kristna. I oss själva kan vi inte prestera så fasligt mycket. Alltså Paulus talar om att vi är som lerkärl. Men om vi pluggar in oss till Guds kraftkälla, då tror jag det kan hända saker. Alltså Gud är ju själva urkraften i universum. Det är den kraften som ligger bakom allting som har skapats. Allting. Och den kraften vill han låta strömma in i våra liv. Han vill att vi ska bli fungerande kristna på alla områden i livet. Att mörkret liksom får drivas ut och försvinna och även runt omkring oss. Han vill utrusta oss med sin kraft så att vi kan vara hans vittnen. Jag vet inte ifall ni har stoppat fingrarna i en elkontakt någon gång. Jag kan berätta en gång när jag skulle byta en glödlampa faktiskt. Jag stod på en stol och så skulle jag skruva i och så körde jag fingret i den där kontakten. Och som tur var så ramlade jag av stolen för jag fick en ordentlig stöt. Hade jag stått kvar då hade jag inte stått här idag förmodligen. En annan gång då skulle jag tända en sån här stor strålkastare som fanns på någon ishockeyplan ute vid Förhökarängen här borta, alltså hyreshusområde. Det fanns en grusplan där och så fanns det strålkastare som var släckta och så fanns det ett elskåp som dörren till det var lite uppbändad. Så man kunde, om man petade in en pinne så kunde man liksom peta till knappen för att tända de här lamporna. Och jag var där med skruvmejsel och skulle peta till knappen. Då ser jag någonting blått där inne. Så, vad är det där för någonting blått, säger jag. Så petade jag till med skruvmejsel. Så flög jag en meter bakåt. Det var någon ström som på något sätt hade, det vet jag hur det hade blivit, men den fick en stöt i alla fall. Vad är det där för något blått? Jag vet att man kan få en rejäl stöt, alltså det är det jag vill komma till, när man stoppar in fingrarna i överhuvudtaget. Tänk då hur det kan bli om du stoppar in fingrarna eller kommer i kontakt med universums absoluta urkälla till kraften. Då kan det bli stötar. Det kan jag lova. Och jag tror att ett sätt att komma i kontakt med universums urkälla, det är att man ber för varann. Ett annat sätt är att man vänder sig till Gud själv i lovsång, om man tillber honom. Det tror jag faktiskt är A och O. Gud säger så här vid tillfället, det står i Bibeln, närma er Gud så ska han närma sig er. Och jag tror att ett sätt att närma sig Gud är just när man vänder sig till honom och tillber honom i ande och sanning. Tillber honom för den han är. Och jag tror att saker och ting händer i våra liv när vi verkligen gör det. För mig är det i alla fall så att när jag verkligen vänder mig till Gud, inte bara med munnen och sjunger, utan man hänger sig, sjunger eller hur man gör då, får tillbe, då händer det saker. Och jag tror att också, vi läste om i apostlagärningarna, de la händerna på varann, och det tror jag också är något speciellt. Man lägger händerna på varann och man ber, och då kan den heliga ande verka genom oss. Vi är kanaler för Guds kraft och det får förlösa saker i andra människors liv. Och jag tror att det kan bli nya gåvor som förlöses, men det kan också vara så att vi ibland har någon gåva som vi vet att vi har eller som vi har haft, som vi har använt för, men som kanske ligger latent, som kan få flamma upp igen. Paulus säger så här till Timoteus i andra Timoteusbrevet kapitel 1 och vers 6. Att Timoteus ska låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Alltså det kan vara så ibland. Vi kan behöva stir up, står det i den engelska översättningen. Han ska låta den, alltså stir up, liva upp. Rör upp den andliga nådegåva som finns i dig. Alltså han kan behöva liva upp den på något sätt. Han kan bara flamma upp igen alltså. Och det tror jag det kan vara så för oss ibland. Vi kanske har verkat någonting tidigare i våra liv och så har det hänt någonting som gjort att vi inte gör det längre. Sådana exempel vet jag också människor som har det så. Men Gud, han tar liksom inte tillbaka sina gåvor, utan de kan ligga latent där. Det gäller bara att man kommer in i dem igen. Och närma er Gud så ska han närma sig er. Och jag tror att när vi, liksom den här kvinnan då som var blödarsjuk i 12 år, hon sträckte sig i tro till Jesus, hon trängde sig fram till Jesus i tro. Tog tag i hörntoppen på hans mantel. Då blev hon fri, hon blev frisk. Hennes tro hade frälsen, sa Jesus. Då tror jag också att när vi gör likadant, vi tränger oss fram i tro till Jesus, då kommer hans kraft att förlösas i våra liv. Och han vill möta alla våra behov. Så jag tänkte att vi skulle sjunga faktiskt en lovsång eller två. Och sen om du känner att du har behov av att få det här mer konkret, så kan vi be för varandra helt enkelt. Det behöver inte vara så avancerat, utan vi gör som vi brukar. Att vi kommer fram och sen så hjälps vi åt att be. Det tycker jag låter jättebra. Kära Jesus, tack Herre att du är den du är. Tack Herre att du har gjort din kraft tillgänglig för oss. Tack Herre att du genom din död och din uppståndelse öppnade vägen tillbaks till en relation med Fadern. Och att du när du vände tillbaks till himlen igen sände hjälparen, den helige ande, till oss. Så att vi Herre kan få bli utrustade med samma kraft som du verkade i när du vandrade på jorden. Så att vi kan få vara en kanal för dig som kan allt, som någon sa. Och förmedla gåvor från dig, förmedla ditt rike till våran liksom, bygd, till våran grannskap, till våran närhet, vart vi än är någonstans, till våra familjer. Att vi ska få verka din kraft här och förmedla upprättelse, frälsning och befrielse och helande till människor. Herre, kom och rör vid oss nu, jag ber dig det. Jag lägger den här stunden vi har framför oss, den här stunden efter predikan här, när vi ska sjunga och tillbe dig Herre. Jag ber att du ska hjälpa oss att fokusera på Jesus, fokusera på dig. Inte tänka på allting runt omkring, inte tänka på våra bekymmer och våra krämpor, utan vi ska tänka på dig. Vi ska öppna oss för dig och göra oss tillgängliga för dig. Och jag ber Herre, kom med din kraft och låt den bli förlöst i våra liv. Det ber jag Herre i Jesu Kristi namn. Amen. För du är den högsta över hela jorden. Namn är upphöjt över alla andra namn. Ja, du är den högsta över hela jorden. Namn är upphöjt över alla andra namn. Vi upphöjer dig, vi upphöjer dig, vi upphöjer dig, du vår Gud. Vi upphöjer dig, vi upphöjer dig, vi upphöjer dig, du vår. Över hela jorden, namn är upphöjt över alla andra namn. Ja, du är den högste över hela jorden, namn är upphöjt över alla andra namn. Vi upphöjer dig, vi upphöjer dig, vi upphöjer dig, du vår Gud. Vi upphöjer dig, vi upphöjer dig, vi upphöjer dig, du vår Gud. Vi upphöjer dig, vi upphöjer dig, vi upphöjer dig, du vår Gud. Vi upphöjer dig, vi upphöjer dig, vi upphöjer dig, du vår Gud. För du är den högsta över hela jorden. Över alla andra namn, du är den högste över hela jorden. Namn är upphöjt över alla andra namn.
Ja, Jesus Herre, kom med din heliga ande. Du som är den högste, den som är upphöjt över alla andra namn. Jag ber dig Herre, kom och rör vid oss nu. Kom och låt oss få känna ditt rikes underbara doft. Kom och uppfyll oss Herre med din kraft och din närvaro. Och låt oss verkligen få uppleva det här som en påtaglig verklighet. Jag ber Herre att vi ska hänge oss till dig, att vi ska vända oss till dig i våra hjärtan, Herre. Inte bara med våra munnar och våra kroppar, utan i våra hjärtan. Om vi ska tillbe dig, Herre, och ta emot det som du, Herre, ger. Kom, Herre. Jag ber att du ska närma dig oss enligt med ditt löfte när vi närmar oss dig.
Vi vill hylla och tillbe dig för att du är den du är. Vi vill hylla och tillbe dig för att du är den du är. Du är skönast av alla. Du är strålande vit och ren. Du är allt min Jesus, Herre och Gud, du är. Vi vill hylla och tillbe dig för att du är den du är. Vi vill hylla och tillbe dig för att du är den du är. Du är skönast av alla. Du är strålande vit och ren. Du är allt min Jesus, Herre och Gud, du är. Du är skönast av alla. Du är strålande vit och ren. Ja, du är allt min Jesus, Herre och Gud, du är. Ja, du är allt min Jesus, Herre och Gud, du är. Herre och Gud, du är. Bara han är min klippa, frälsning och min borg. Jag ska inte vackra, bara i dig har min själ sin ro, bara i dig min
Jesus, att vi får vila i dig och vi får lägga allt i dina händer. Tack att du har lovat att när vi kommer till dig med våra bördor så lyfter du av dem, Herre, och du tar dem på dig själv och du gör oss fria. För den sonen gör fri, har du sagt, blir verkligen fri. Ja, Jesus. Ja, alltså jag fortsätter väldigt gärna att sjunga någon mer sång, men jag vill också ge tillfälle för den som känner att ja, men jag vill ha förbön, jag behöver förbön, jag behöver något behov som behöver fyllas i mitt liv, så har vi tillfälle till det. Och även om jag sitter och spelar så finns det andra som kan be. Så jag tycker att vi kan väl göra det, vi kan väl be för varandra. Den som vill bli bedd för kan väl sätta sig här framme eller göra vad som helst. Jag sitter känna i alla fall så att vi får tillfälle att be för varandra. Och under tiden så fortsätter vi att sjunga faktiskt någon mer sång. Den här finns inte med i häftet, men den är en gammal sång som ni kanske kan, annars så får ni lyssna. Jesus, inget större namn jag vet. Men ta tillfället och be för varandra.
Jesus, inget större namn jag vet. Åh, Jesus, du seger vann för evighet. Åh, Jesus, du som strålar härlighet. Jag vill lova, lova ditt namn. Jesus, inget större namn jag vet. Åh, Jesus, du seger vann för evighet. Åh, Jesus, du som strålar härlighet. Jag vill lova, lova ditt namn. Jesus, du den störste på vår jord. Jesus, jag vill följa dina ord. Åh, Jesus, som en herde för sin jord. Jag vill följa, följa Jesu namn. För Jesus, inget större namn jag vet. Jesus, du seger vann för evighet. Åh, Jesus, du som strålar härlighet. Jag vill lova, lova ditt namn. Ja, jag vill lova, lova ditt namn. Utav alla, fulla makt och härlighet. Jesus, den klara morgonstjärnan, jag vill lyfta mina händer, jag vill till